Vi kommer nu att ha en ny serie som börjar idag som handlar om anden. Och det kommer bli 4 söndagar på temat anden. Vi börjar idag med undertemat starkare. Vi kommer nästa söndag att gå vidare med bredare. Då är det Isabel och hela gänget från Kids som tar med oss också med gudstjänst för alla åldrar nästa vecka. Söndagen efter det så blir det varmare. Då är det vår föreståndare Andreas Westman som predikar. Och då har vi också den här stora Malmö Mass Choir som är här och övar i våra lokaler i veckorna. De kommer också vara med oss, så det blir mycket folk. Och sen helgen därpå blir det djupare. Och då har vi Mikael Hallenius, en väldigt uppskattad bibellärare. Han bor i Örebro men reser ner hit till Malmö för att predika för oss den 7 juni. Så vi är liksom inne i, nu går vi in i ett härligt andefyllt tema. Alltså jag hoppas ju att alla våra teman är andefyllda, men det här kanske är lite extra. Och under våren så har vi haft fokus på påskens budskap. Vi har gått igenom Exodus, du som var här på söndagarna. Och så har vi fått prata om hur Israels folk blev räddade från Egypten och ut in i det nya förlovade landet. Och hur det också kan liknas med vår egen resa. Hur vi blir frälsta, hur vi blir räddade från mörkret, från synden, från döden. Vi förs genom vattnet in i denna livslånga vandring tillsammans med Jesus för att nå löfteslandet, himlen som vi väntar på. Och det känns som att det blir en naturlig fortsättning nu när vi ska prata om anden. För det handlar ju om då livet tillsammans med Jesus. När vi väl har fått ta emot honom, när vi väl har bestämt oss för att följa honom som vi har fått fira här med dopet idag också. Vad händer sen på denna vandring? I påskens drama så följer vi ju Jesus när han ger sitt liv på Golgata kors. Vi följer in i väntan och förtvivlan och liksom oron när han är borta. Allt det där som vänds till ljus, till hopp och till liv på uppståndelsens morgon. När det är konstaterat. Jesus har uppstått. Döden är besegrad. Någonting nytt har hänt. Och hur Kristus uppstår till nytt liv. Han som är den första av alla oss som sedan får följa och får vara nya skapelser i Kristus. Och sen följer det 40 dagar när Jesus visar sig för olika personer. Några av de där berättelserna får vi läsa om i Nya Testamentet. Men det står också att han visar sig för mer än 500 personer vid något tillfälle. Så att det finns mycket saker vi inte vet exakt vad som hände. Men efter de där 40 dagarna så samlar han sina lärjungar. Och nu är det då dags att bege sig uppåt, tänkte jag säga. Och vi ska läsa den här texten om hur det där gick till. Så vi kan stå upp i församlingen. Och så läser vi från Apostlagärningarna, väljer jag att läsa. Där Lukas fortsätter sin skrift. Efter Lukas evangeliet så fortsätter han vidare i Apostlagärningarna. Så läser vi ett stycke där. Vi börjar från vers 1. I min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvald. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som min fader i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt 2 män i vita kläder hos dem. De sade, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon, Zeloten, Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor, Maria och hans bröder. Amen. Varsågod och sitt ner. Detta är Guds ord till oss. Idag så ska vi prata lite då om uppdraget, löftena, gåvorna och kraften. Det som händer när Jesus lyfts upp och lämnar lärjungarna måste ju vara en total förvirring för lärjungarna. De känner ju liksom, det här har ju varit fantastiskt. Vi har haft så mycket tid nu, vi har vandrat typ 3 år tillsammans med dig. Sett dig göra under, du har varit med oss, talat till oss. Vi har fått bli förvandlade, vi har sett andra människor bli förvandlade. Det där var så bra, du dog, det var inte bra, den delen gillade vi inte. Sen kom du tillbaka, jättebra liksom, nu fortsätter vi. Men att lärjungarna sen skulle föreställa sig en tid när Jesus skulle lämna dem. Jag gillar den här repliken att de här två männen i vita kläder säger, varför står ni och ser upp mot himlen? Ja, jag kan tänka mig många anledningar. De bara, vad hände? Vad gör vi nu? Liksom. Jesus lämnar oss. Hur ska det här gå? Men Jesus lämnar också med ett uppdrag. Och så lämnar han med löften. Men vi ska först börja med uppdraget. I den 8:e versen så läste vi att den helige ande skulle komma över lärjungarna. Och de skulle få kraft och bli Jesus vittnen. Okej, vilket uppdrag. Och det här var inte bara liksom där och då, utan i Jerusalem, i hela Judén. Jerusalem var ju den platsen som de var just där. Judén var det lite större området, regionen de befann sig i. Samarien, ja, det var en annan region där de helst undvek att gå. Det stod att judarna gick runt hela Samarien när de skulle till andra sidan. Så de ville absolut inte vara i Samarien. Men nu får de höra att jaha, även dit ska vi gå. Och ända till jordens yttersta gräns. Det som händer i livet med Jesus, det är det första då, att vi har fått ett uppdrag. Det Jesus gjorde när han gick här på jorden, det vill han att det ska fortsätta. Och vi som har valt att följa honom, vi är inbjudna i det där stora och viktiga uppdraget. Vi brukar läsa det i missionsbefallningen, så vi läser det också i Matteus 28, verserna 18-20. Där Jesus säger så här. Jesus trädde fram, talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Wow, det är det segern han har vunnit. Han har fått all makt. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonen och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Här får vi ytterligare en nyans av det här uppdraget. Okay? Vi ska nu berätta om detta fantastiska. Att Jesus inte bara dog utan att han också uppstod. Det har liksom förändrat allt. Det har liksom förändrat förutsättningarna för hela denna världen. Att döden är besegrad. Synden är liksom besegrad. Mörkret är övervunnet. Det är goda nyheter och det här ska nu ut över hela världen. För att ta en till take då, vad handlar uppdraget om? Lukas 4:18. Där har Jesus sagt sedan tidigare när han var tidigare i hans tjänst när han var i synagogan i Nasaret. Då citerar han från Jesaja och profeterar till dem som är där. Herrens ande är över mig. för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda, ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. När Jesus lämnar lärjungarna och lyfts upp till skyn så är det inget slut överhuvudtaget, utan det är en ny spännande början. När Gud kliver in i våran värld på ett helt nytt sätt och säger: nu vill jag engagera er, hela mitt folk, mina efterföljare. Ni ska få vara mina vittnen. Det jag har gjort i ert liv, det vill jag göra för så många fler. Och den här förvandlingen, det är både en inre förvandling, att människors liv blir förvandlade, att vi får gå från mörker till ljus i våra liv, en inre förvandling, en inre transformation, men som inte stannar bara på insidan, utan det Jesus säger det också, att lev nu så som jag lär, ler på ett sätt så att ni sen sätter andra människor fria. Det här förtrycket som kommer från mörkret och döden, det måste få ett slut. Vi kan bli förvirrade när vi tittar ut över världen idag 2026. Men jag tror att världen har alltid varit förvirrande. Och vad ska man säga? Det är mycket som sker i världen som man skulle önska att man kunde blunda för. Men när man sätter sig in i världens lidande så är det ingen rolig uppgift. Men Jesus Kristus, han är inte nöjd med det lidande som finns i världen. Han blundar inte eller tänker att det där orkar jag inte tänka på. Utan han har gjort allt för att allt lidande ska få ett slut. Och han engagerar nu oss, vi människorna han har skapat, för att vara med i denna räddningsplanen. Att få ett slut på lidandet i världen. Och han har gett oss liksom en nådatid. För han har lovat nämligen att han ska komma tillbaka. Så som han lyfte så ska han komma tillbaka. Men den nådatiden som finns innan han kommer tillbaka, det är att fler och fler människor kan ta beslutet att välja att göra Jesus som sin Herre istället för att leva i mörker. För en dag så kommer han tillbaka. Han kommer sätta sina fötter på denna jorden och då gör han upp med allting. Då är det fullständigt slut på lidande, mörker, död, tortyr, förtryck. Allting det här som man bara kan tänka sig. För då är det dags för syndens makt att brytas fullständigt över denna värld. Men då gäller det att du och jag inte lever under synden. Utan att vi har fått ställa oss under Kristus. Så att vi får vara med honom i hans verklighet, i det han gör. Så det är nådatid för oss att få omvända oss. Men det här är en fullständig transformation som Jesus bjuder in oss i. Och jag skulle bara vilja liksom öppna lite på detta med uppdraget. Vad är detta uppdraget? Jo, men att vara ett vittne. Vad är egentligen det? Den helige ande ska komma över er och ni ska bli mina vittnen. Jo, men jag tänker att ett vittne, det är någon som har varit med om någonting. Någon som har någonting att berätta för andra. Men ett vittne är också någon som har blivit formad av det som man har varit med om. Så att det inte bara påverkar orden, utan det påverkar hela livet. Vi är inbjudna tillsammans med Kristus att få vara med att förvandla den här världen. Med det du och jag har fått i våra liv. Med de olikheter som vi har, med de olika gåvor som vi har, våra personligheter, våra olika arenor i livet. Vilka människor är det vi känner? Vilka tankar är det vi tänker? Vilken kanske utbildning är det vi har? Eller vilka relationer har jag tillträde till? Vi har någonting, du och jag, som vi har fått av Gud. Men som vi också kan använda för hans rike. En fullständig transformation. En teolog som jag tycker om att läsa som heter René Padilla. Han lever inte längre, men han var i Latinamerika och var en väldigt uppskattad teolog som var en stor del av Lausanne-rörelsen som har fått påverka mycket av de evangelikala rörelserna under världen. Han pratade om att uppdraget, det är som ett flygplan med två vingar. Han sa så här, ja men det är många som undrar, vad ska vi göra i världen? Ska vi hjälpa människor och inte säga någonting? Eller ska vi inte hjälpa någon och bara predika? Vad ska vi göra? Och han sa så här, men sluta diskutera om du ska göra antingen eller. Vi ska göra både och. Nu kan jag inte slut armarna på grund av mikrofonen, men det ska vara ett flygplan med två vingar. Två vingar, exakt. Bra visuell förklaring här. Vi ska både visa den här världen vem Jesus är genom dina och mina beslut, prioriteringar, investeringar, hur vi behandlar andra människor, vad vi satsar på, vad vi lägger vår tid på, vad som är viktigt för oss. Det är en del av uppdraget. Vad vi tillsammans som kyrka och över hela världen får vara med och förändra i samhället. Det är viktigt. Det är uppdraget. Det du och jag individuellt har fått över våra liv, i våra arbeten, vad vi vill rikta vår utbildning på kanske, vart vi vill bo i livet, det vi vill göra i vår tjänst. Det är viktigt. Men det är också viktigt att vi berättar att anledningen till varför vi gör detta, det är för att det finns någon som heter Jesus Kristus. Han som har dött, han som har uppstått, han som lever idag. Och honom kan vi få bjuda in i våra liv. Så uppdraget, det handlar om en fullständig transformation inifrån och ut. Uppdraget är stort och viktigt. Jesus säger i Johannes 20:21, som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Det som var över Jesus liv, det har han gett oss. Vi har fått ett uppdrag. Ja, hur ska vi göra det då? Här kan man känna att det blev lite stort. Hur ska vi få till detta? Det fina med våran fader i himlen, det är att han inte bara har gett oss uppdraget, utan han har också gett oss kraften att få leva i detta uppdrag. Innan Jesus lämnar lärjungarna så har vi hans avskedstal i Johannes evangeliet, som vi också hade som serie här tidigare i våras. Där han många gånger pratar om att den helige ande ska komma. Det här var ju ett skede när lärjungarna inte riktigt visste vad är det han pratar om. Men efter att den helige ande har utgjutits så förstod de helt vad det var han menade. Vi har flera bibelord här från Johannes. Vi börjar i kapitel 14. Där han pratar om en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Okej? En hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte, känner honom inte. Ni känner honom. Han förblir hos er, ska vara hos er. Okej? Här har vi ett löfte. Hjälparen ska vara hos er för alltid. I vers 26, hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt, påminna er om allt som jag har sagt. Wow, det behöver vi verkligen. Vi hörde missionsbefallningen att Jesus sa, lär dem nu allt som jag har sagt till er. Jag tror att lärjungarna stod bara och tittade på varann. Var det någon som tog anteckningar? Vad var det han sa för någonting? Hur ska vi komma ihåg allt han har sagt till oss under 3 år? Och sen, halleluja, så kommer hjälparen som påminner dem om allting som Jesus har sagt. Han som ska lära er så att man verkligen förstår. När vi bjuder in den helige ande så kommer han lära oss och påminna oss om det som Jesus har sagt. 15 och 26, när den hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Som Thomas sa i början av våran gudstjänst. När den helige ande blir inbjuden så blir Jesus stor. Det blir Jesus som är hjälten. Det är Jesus vi kommer tillbaka till. När man kommer in i ett sammanhang, hur har man förstått att någon har bjudit in den helige ande i ett sammanhang eller i någons liv? Det är att man pratar om Jesus. Det är att man är fascinerad om Jesus. Det är att man älskar Jesus. För den helige ande kommer hela tiden att vittna om honom så att vi förstår vem är Jesus Kristus. Vad har han gjort? Vad handlar han seger om i våra liv? Och sen säger han då i kapitel 16 och vers 7, det är det bästa för er om jag går bort. För om inte jag går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Det är därför som Jesus lyftes upp i skyarna och lärjungarna stod där och funderade, vad gör vi nu? Men då hade de då fått instruktioner av Jesus. Han hade sagt, jag kommer lämna er, hjälparen kommer komma. Så vänta. Och det de gör i den där väntan, det är att de ber. De går upp på övervåningen i rummet där de brukar vara. Och de samlas och ber. Och vi ser namn på vilka personer det är som är i rummet. Och det är den och den och den och den. Och så ber de. Och tittar vi liksom i kalendern lite här, så är det ju faktiskt att det följer vårat svenska år också. Att nu firade vi Kristi himmelfärd i torsdags. Och 10 dagar senare så är det pingstdagen. Så är det i våra kalendrar. Och så var det då också. Och på den gammaltestamentliga högtiden av pingst, det är precis då som den helige ande faller. Det ska ni få höra mer om andra söndagen. Men det finns löften som gör att lärjungarna, de vet inte riktigt vad det här ska innebära. Men de väljer att lita på Jesus. De väljer att lita på att Jesus säger att jag ska få en hjälpare. Mm-hmm. Då är jag i bön och väntar på vad det ska vara. Det finns ett löfte. När Petrus stiger fram på pingstdagen så citerar han profeten Joel som flera hundra år innan hade kommit med denna profetian om de sista dagarna. Vi läser från vers 17. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Vad betyder det? Typ hälla ut, kan man säga. Hälla ut av min ande. Och de ska profetera. Jag ska göra under uppe på himlen, tecken nere på jorden. Blod, eld, moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vilket bibelord. Vi ska faktiskt passa på att välkomna ett gäng från Södertäljes pingkyrka som är här. Kan inte ni vinka lite så ge dem en applåd, de är här. Jättehärligt. Neff som är ungdomspastor har med sig ett gäng från deras konfa-team. Och när jag läser den här bibelversen så blir jag påmind om mina ungdomsmöten på sommarkonferensen Nyhem. När deras pastor Andreas Adenfors klev fram och läste detta. Och då på 90-talet så hade man uppfunnit rökmaskinen. Den kanske kom tidigare. Men det var i alla fall en liten låda med en liten puffande rök. Så när man läste det här bibelordet då. Att tecken på jorden, blod, eld, moln av rök. Då tittade Andreas tillbaka på någon där bak. Och så var det någon som tryckte på en knapp och så puffade fram lite rök på ungdomsmötet. Ja, jag vet, det var väldigt häftigt då när jag var tonåring i alla fall. För vi hade rök. Nu finns det andra rökmaskiner nu. Men vi är väldigt glada att ha er. Hälsas jättegott till Andreas och kul att ni är här idag. Men den här profetian, den här stiger Petrus fram och säger, det här gäller nu. Det var inga rökmaskiner tror jag inte på pingstdagen heller där i Jerusalem. Men att detta skulle få ske, att Gud skulle hälla av sin ande över allt kött. Vad betyder det? Jo, över alla människor. I Gamla testamentet så kan vi läsa många gånger om människor som har fått den helige andes kraft och smörjelse och välsignelse över sig. Men det har varit enstaka individer. Det har varit kungar, präster, profeter, olika människor som har varit använda av Gud. Men här kommer det liksom genombrottet verkligen. Wow! Allt kött! Allt! Vem är då liksom kvalificerad att få be? Kom över mig. Allt kött. Alla. Du. Jag. Alla som vill. Det är ett fantastiskt löfte. Så löftet är alltså att vi är inte överlämnade till oss själva i detta stora, viktiga uppdrag som Jesus har gett till oss och till alla som tror på honom. Utan han har gett oss den helige ande. Får jag ett halleluja på det? Amen. Ja, det är bra grejer. Någonting som han har gett oss mer, det är gåvor. Och jag brukar ofta komma tillbaka till detta om gåvor. Jag är så fascinerad över det, att vi är så olika. Bara i detta rummet så är vi så mycket olika människor. Och tänk att Gud har lagt ner någonting av sig själv i var och en av oss. Han har lagt en tanke för var och en av oss hur vi ska få lära känna honom, leva tillsammans med honom. Men också hur vi kan få ett syfte i denna världen. Hur vi kan få vara liksom till nytta för Gud i denna världen. Det är så spännande tycker jag. Och sitter man här inne och tänker, jag vet inte liksom vad min stora, liksom, vad mitt stora syfte är. Nej, men börja säga det till Gud. Gud, vad vill du genom mitt liv? Jag vill tjäna dig. Kan jag göra någonting för ditt rike? Och så kommer han att leda dig in i möjligheter och ge dig öppningar där du kan gå in och börja tjäna honom med det som du har fått. Till en förvandling både inuti men också ut över hela världen. Det här är så spännande. Och idag så skulle jag på ett särskilt sätt vilja lyfta upp nådegåvorna. Och vi ska lyssna från första Korinthierbrevet 12 där det står så här. Det finns olika nådegåvor men anden är densamma. Det finns olika tjänster men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Mm-hmm. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Och så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten, uthälld över oss. Vad är nu alla dessa gåvor? Ja, det här är en utrustning för oss. Hur vi kan få vara i detta spännande uppdrag. När vi börjar be den där bönen. Gud, vad kan jag få göra för ditt rike? Hur kan jag få vara med att se ditt rike förvandla både människor inuti. Men också att förvandla hela vårt samhälle. Då är det som att Gud säger så här. Jag har grejer på gång va? Jag verkar i en annan dimension. Det som är i det naturliga. Där verkar Gud, men han verkar också i det övernaturliga och vill bjuda in oss i den verkligheten. Det står i kapitel 14 att vi ska vara ivriga att få de andliga gåvorna. Och jag skulle bara vilja liksom uppmuntra oss att vara lite nyfikna på detta. Vad är detta? Vishet och kunskap som det står om vi går tillbaka till, eller precis det står här ja. I vers 8, den ena får av anden vishet, den andra får ord av kunskap. Vad är det? Alltså, sanningen är att det står ganska så lite om de här gåvorna. Så man får väl gissa lite. Men vad är det Gud har tänkt med vishet? I Korintierbrevet så pratar korintierna om att de söker någon slags vishet. Och i det liksom grekiska samhället som fanns så lyfter man upp detta med att det fanns en särskild typ av vishet som skulle liksom vara en nyckel för vissa upplysta människor. Men Gud han säger att nej, det handlar inte om det, några få, några sådär. Utan det här är en gåva som jag ger. Vishet. Vishet att göra saker på bästa sätt. Ord av kunskap. Kunskap som är en kunskap som leder till praktisk handling. I något kapitel tidigare, i kapitel 7, så står det om att vissa skryter med sin kunskap. Men den kunskapen som leder till kärlek och till handling, det är en kunskap som är rätt att sträva efter. Vad är det för någonting? Men det här är gåvor vi kan be om. Tro. En får tro genom samma ande. Min pappa han brukar säga att tro det är att räkna med Gud. Tro det är att inte bara se till det mänskliga utan att lyfta blicken och inse wow, Gud kanske har tänkt någonting här. När vi får gåvan av tro så kan vi komma in i ett rum där folk tycker nej, det är omöjligt, det är lika bra vi går hem. Nu lägger vi ner allting. Och så säger någon bara, men vad tror ni Gud vill göra? Och så växer någonting i våra hjärtan. Så börjar vi lyfta blicken och tänker, Gud kanske vill någonting. Gud tycker nog inte att det här är omöjligt. Vad vill Gud göra? Och det tror jag att vissa människor bär på ett särskilt sätt. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. Det står ju i Bibeln att alla kan vi lägga våra händer på sjuka och be till Gud att han ska hela dem. Men det verkar som att vissa lever särskilt mycket i den här gåvan. En annan att göra kraftgärningar. Vad är en kraftgärningar? Ja, men det är kanske inte bara kopplat till att bota sjuka. Men när saker händer som inte har någon naturlig förklaring. När Jesus ger de 5 bröden och 2 fiskarna till över 5000 människor. Det måste man väl säga är en kraftgärning. Och att få lita på det där. Gud, vi vet inte hur det ska bli i den här situationen. Men kanske du har tänkt någonting. Och att vi får be de där lite galna bönerna till Gud. Kanske Gud vill gripa in. En annan får gåvan att profetera. Vad är det? Jo, men att det handlar ju om att ge ord från Gud. Jag tror att Gud vill säga någonting i den här situationen. Det kan vara när vi är i en gudstjänst att man känner till exempel, åh, jag skulle bara vilja gå till den här personen och ge en hälsning. Jag tror att Gud vill säga att han älskar dig. Och om det är någonting i ditt liv nu som du tänker, har Gud glömt dig? Han har inte glömt dig. Och det kan få betyda så mycket för en människas liv. Men det kan också vara någonting som får hända oss i arbetslivet. Eller i ett möte. Eller på bussen. Eller i familjen. Gud är inte begränsad av kyrkolokalen, vet ni. Utan han verkar överallt. Allt är hans. En annan att skilja mellan andar. Som sagt, det finns mycket mörker i våran värld. Det finns mycket som vill kliva in och förstöra, förvirra och så vidare. Men att skilja mellan andar, det är också att kunna urskilja. Vad är det som händer här? Är det här från Gud? Och vissa har det särskilt. En får gåvan att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål. Tungomålstalande är ju en gåva som vi får av Gud, som det står i kapitel 14, som bygger upp oss själva. Att när vi talar ett hemligt språk med Gud så ber vi liksom Guds böner. Ett bönespråk som vi kan använda både för att be till Gud men också för att lyssna in vad han vill säga. Men just detta också, att tala olika slags tungomål och att uttyda tungomål. Det är liksom att helt plötsligt så kan det vara att man tänker att man står och talar i tungor som vanligt och så händer någonting. Ett exempel på det som jag tycker är väldigt roligt, det är en gammal berättelse från 1949. Orkar ni med det innan predikan slutar? Ja. Den kommer kort här. Den 2 september 1949 så var det en fruktansvärd situation i Kina. Kommunismen höll på att kliva in och var man där som en kristen missionär från Sverige så kände man att vi kanske borde ha åkt lite tidigare. Men denna smålandsfamilj, Bernt, 9 år och hans föräldrar är fortfarande kvar. När de sitter där den 2 september så är det Bernts 9-årsdag. Och de har sin sista kväll i Kina innan de ska fly ut ur landet. Och där det riskerar att bli riktigt illa. Och jag har den till och med här. Då läser vi innantill. Några kinesiska evangelister hade föräldrarna bjudit in. Och de var där för att fira honom. Efter att tårtan var uppäten ställde de sig i en ring. Höll varandras händer och bad för den svåra situationen. Sedan hände detta enligt Bernt. Rätt vad det var börjar en av 2 evangelisterna att prata svenska. Det är alltså de kinesiska evangelisterna. Och förklara ungefär att imorgon vid stadsporten så finns det en väg ut för er. Inte mot Burma utan mot Kunming. Där har jag berett. En väg ut, sa han. Och Bernt berättar att hans pappa hade tänkt en helt annan resväg. Det här slängde liksom planerna åt sidan. Men de gjorde så. De åkte ner nästa morgon till stadsporten. De åkte förbi. Det var karavaner med bomull och annat. Och när de kommer fram på vägen så visar det sig att amerikanerna har byggt en flyktväg med DC-3, alltså stora flygplan. Och via dessa kan de flyga ut ur Kina och till säkerheten. Wow! Det är underbart. Och den här Bernt, han berättade att senare i livet, typ 50 år senare, så fick han träffa den här unga evangelisten från Kina. Han var väl kanske 18 år vid detta tillfället när han fick vara med om detta. Och det han säger att, nej men jag stod bara och talade i tungor precis som vanligt. Men Gud ville någonting annat. Och den här unga killen hade gjort sig tillgänglig och sagt, Gud, om du vill, så gör någonting i mitt liv. Om du vill, gör någonting genom mitt liv. Och så fick han vara med om detta. Och denna svenska familj kom ut i frihet. Kraften är min sista punkt och nu kan ni få komma fram. Det finns en kraft som vi kan få räkna med. Som Gud vill ge oss. Och jag vet inte riktigt hur det kommer ta sig uttryck i mitt liv eller i ditt liv. Men jag vet att Bibeln talar om att sånt här kan hända. Det hände på Bibelns tid. Det kan hända i vår tid. Min pappa har fått ett väldigt hjärta för Albanien. Och när han satt här förra sommaren och träffade några pastorer från Albanien, så satt de och bad tillsammans. Så helt plötsligt så säger de till honom: "Du, kan du albanska? Har du lärt dig albanska?" "Nej, nej, det kan jag inte", sa han. "Jag har fått ett hjärta för Albanien. Jag vill åka dit nu och missionera." "Nej, men du bad på albanska." "Bad jag på albanska?" sa han. "Ja, du bad på albanska." "Vad bad jag då?" Så blev han jättenyfiken. "Vad sa jag för någonting?" Att det är en skördetid för Albanien, hade han bett ut. Underbart. Jag tror att Gud kan komma och ge oss ord från himlen till oss. Som kan få betyda någonting för vår familj, vår situation, våra liv. Men han kan också vara med och använda dig och mig i det här stora uppdraget. Att han vill förvandla denna världen. Och när vi gör oss tillgängliga, då kommer han att använda oss precis så som du och jag är. Han känner ju dig och mig. Vi kan vara helt trygga med Gud. När han utmanar oss och säger: "Kom och följ mig." Så vet han den vägen som han har förberett för oss. Han vet vad som kan hända. Men det finns kraft att få. När den helige ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen. Jesus, han lämnade oss. Han åkte upp till himlen. Det står att han sitter på faderns högra sida. Och han ber för oss. Han manar gott för oss. Han har lovat att han ska vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och nu har han sänt sin ande, den heliga ande, att vara nära oss. Och jag tänker att när vi nu går till avslutningen här i våran gudstjänst. Och vi ska få lovsjunga, vi ska be. Så vill jag bara utmana dig att öppna ditt hjärta för den heliga ande. När Jesus säger det här att så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Så andas han på dem. Och så säger han: "Ta emot den heliga ande." Och jag tänker att det betyder att den heliga ande kommer inte bara trycka sig på oss. Utan vi själva har liksom nyckeln från insidan. Vi får öppna upp. Det kan vi göra här på gudstjänsten. Men vi kan också göra det när vi är på jobbet. När vi är i skolan. När vi är i cykeln. När vi sitter runt matbordet. Var den är, Herre, just det. Jag bjuder in dig i mitt liv. Vad vill du göra? Finns det kraft att få, så behöver jag den. Och jag tänker att det är mycket vi behöver kraft för. Så ska vi göra så att vi reser oss upp i hela kyrkan. Och så ber vi till Gud. Öppna våra hjärtan. Så ska vi få lovsjunga. Jesus. Ja, vi säger: "Kom helig ande." Tack för att det är du som ger oss kraften så att vi kan få följa Jesus. Tack för att det är du som bjuder in oss in i ditt spännande liv. Där vi får följa dig i ditt liv. Din kärlek som bara pulserar för varenda människa på den här jorden. Ditt hjärta som inte står ut med det lidande och det mörker som fortfarande finns i våran värld. Herre, vi vill följa dig. Vi vill vara med i ditt uppdrag. Vi vill vara med våra gåvor, med det vi har, med vår tid, med våra beslut och prioriteringar. Så vill vi följa dig, Jesus. Vi är inte heller nöjda med hur det ser ut i världen. Och vi säger nu: använd oss. Använd oss som du vill. Häll ut av din heliga ande över oss. Rusta oss för det uppdraget som du kallar var och en av oss till. Jag tackar dig för att du har gett var och en av oss ett syfte med våra liv. Att det här livet som vi lever, det är liksom inte meningslöst eller har ingen poäng, utan det har en så tydlig poäng. Och du vet precis hur du har skapat var och en av oss. Du vet precis hur du kan använda var och en av oss. Och jag ber Gud att du ska föda tro i våra liv. Så att vi ska verkligen få räkna med att du vill använda oss. Att du vill göra någonting av de 5 bröd och 2 fiskar som vi ger till dig. Att det kan du förmera. Det kan du göra så mycket större. Vi ber, Herre, att vi ska få betyda någonting för våra familjer, Herre. Att vi ska få skapa mening och syfte i våra släkter och familjer. Vi ber för hela Malmö, för denna staden. Vi ber om förändring och förvandling för vår stad, Herre. Vi är trött på det sätt som mörkret har fått härska här och kommuniteten har bredit ut sig. Vi säger att det är nog. Och vi, Herre, vi vill ställa oss i det där gapet. Och vi vill vara dina händer, vi vill vara dina fötter. Vi vill vara dina ögon som ser människor på det sättet som du gjorde. Så Herre, vi ber nu, fyll oss med kraft, för vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi behöver dig.
Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigne dig.